stor Claes Svensson fintar bort Lundberg och får iväg en riktig projektil rakt i nyllet på målvakten. Oj, nu blir det ärtshoppa resten av säsongen. Kanske borde målisarna något slags skydd för ansiktet.
Allt var inte bättre för. Välkommen till Nya Oddset. Ett spel från Svenska Spelsport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Hej och välkommen till 90 minuter plus tilläggstid. Varje lördag så får du ett nytt poddavsnitt fulladdat med fotbollssnack inför helgens matcher och alla stora snackisar i fotbollsvärlden just nu. Fullspäckat idag som vanligt. Bojan Djordjic är tillbaka och berättar varför han har varit avstängd från att spela välgörenhetsmatcher med Manchester United och om den nya knasiga Champions League-lottningen. Disco Kristoffersson från Sportbladet listar som vanligt de hetaste värvningarna från veckans Premier League, och så minns vi Svennis tillsammans med Hasse Backe. Vi som gör det denna vecka heter Micke Lejonryde, Jonas Nilsson och Tre Strömberg sitter här redo att prata om veckans fotboll.
Har det hänt? Absolut.
Har du skannat något roligt på himlen?
Ja, men det är absolut bästa som hände förra helgen. Det känner ju såklart alla till. Det var så redan inför att Chelsea skulle möta Wolverhampton. Nej, men det blev väldigt intressant. För att Noni Madueke en stund innan den här matchen lägger ut på sin Instagram en, jag vill minnas att det bara är en sån vanlig svart bild liksom. Det är inget motiv. Så han bara skrivit så: "Everything about this place is shit." Och platstaggat då Wolverhampton. Mm. Och så kommer det ganska kort en så här: "Oops, the wrong account, hehe," typ. Så spelas ju den här matchen. Och han gör ju alltså ett hattrick på 14 minuter.
Han blir fullständigt utbuad under hela matchen. Så fort han har bollen så är hela Wolverhamptons publik står upp för sin stad. Vi är inget shithole, vi är en fin stad.
Du är ju ganska bra på att lägga ut sådana där saker på ditt Instagram, Jonas. Jag tänker.
Ja, jag vet.
Du kan ju, jag tänker att du kan sätta dig in i hur han kände när han la ut det här på...
Ja, men det är ju inget lament. Man får väl säga att stan är en skithåla. Man skojar ju bara.
Det jag tycker är väldigt kul är att han skrev också wrong account. Alltså så här, har han typ ett trollkonto där han bara lägger ut hur mycket han hatar alla städer han åker till? Jag vet inte, men det här var ju någonting som sagt. Han gjorde hattrick på typ 14 minuter. Jag tror Cole Palmer spelade fram till alla målen. Och sen så är det ju så att ingen liksom journalist vid sina sinnesfulla bruk skulle undgå att få fråga om det här.
Så här pratar de ju efter matchen och då svarar Noni så här:
"Can I ask what you think of Wolverhampton now?
No, listen, I just want to apologize to anyone that I might have offended. It's just a human mistake, it's an accident. Wasn't meant to be out on my socials like that. Now, I'm sure Wolverhampton's a lovely town and yeah, listen, I'm sorry."
Hade han varit Pinocchio så hade han haft en näsa längre än en stor träbalk. Alltså, han ljuger så hårt nu.
Men det gör han ju inte. Han säger ju som det är. Det var inte meningen att det där skulle ut på mitt officiella konto. Alltså, det stämmer ju förmodligen. Det var ju inte meningen att han skulle lägga ut det där. Han skulle ju förmodligen, antingen har han ett trollkonto och i så fall älskar honom gränslöst, eller så skulle han skicka det till typ sina kompisar bara. Alltså att det bara skulle iväg som liksom en bild i Insta-DMs till några kompisar som också säkert hatar Wolverhampton, för varför skulle man inte?
Han ljuger ju. Han säger att Wolverhampton är en trevlig stad.
Nej, han säger "I'm sure it's a lovely town." Han säger ju inte att det är det. Han säger bara "I'm sure it is." Han vet ju inte, för han har inte varit där så himla mycket.
Jag har varit där. Han har ju rätt. Det är ett shithole. Det är en förort till Birmingham. Det är ju inget bra med Wolverhampton.
Men jag tänker att det är svårt att lägga ut så. Alltså, jag lägger ut väldigt lite på sociala medier. Det är ju en process. Han kan ju inte ha snubblat ut ett inlägg om att Wolverhampton...
Du kan ju råka trycka på lägg på story när du ska skicka till en kompis.
Ja. Micke,
sånt händer.
Jag har fått dick pics av dig, skulle till någon annan, det vet du.
Okej, hörni, byta ämne bara kort.
Det går inte nu.
Vi ska prata om svenska, allsvenskan som har spelats också. En incident där, det var den mellan Bayern som mötte Gais. Vi har ju faktiskt en Gais-supporter i studion.
Hej Gais! Vi lyckades hitta en Gais-supporter.
Och de har vi tvingat in hit under knivhot.
Vad var det som var så läskigt? Hammarby spelar mot Gais. Therese, vad händer?
Ja, precis. Hampus Skoglund går in i en duell med Mervan Celik, tror jag. Ja. Och smäller i huvudet och man ser när han ramlar att det där ser inte så himla bra ut. Han får vård och sen så efter bara någon minut eller två så där, när han har gått ut vid sidan, så får han komma in igen. Och i pausintervjun då med Max så säger han att han inte minns någonting.
Nej, så här låter det då.
Skoglund, dina tankar efter första 45?
Jag ska välja, jag minns inte. Det var, vi gör den helt okej första halvlek tycker jag. Jag minns inte.
Hur är det med skallen?
Jag vet inte.
Hur kändes det när du kolliderade med Mervan där?
Alltså, jag kommer inte ihåg mest väl.
Det känns som att du behöver behandling. Spring in och kolla till dig. Så...
Han låter som Jonas Nilsson gör varje söndag egentligen. Jag minns ingenting, jag måste få behandling. Kan det vara så?
Men Micke, det här är ju otäckt. Det här är ju riktigt läskigt tycker jag.
Det här är ju fruktansvärt. Ja. Alltså det här, och det här är ju ett återkommande problem.
Att, i Hammarby.
Att, nej. I fotbollen, att spelare spelar vidare när de inte borde efter att ha fått en otäck smäll mot huvudet.
På telefonen nu, en av våra mest välkomnande gäster, Hasse Backe, den gamla legenden. Han är där nu, hallå!
Hallå, hallå!
Hur står det till denna lördag?
Ja, just det. Jo, men det är en slappad dag. Jag ska faktiskt ta mig ner till derbyt, Jägersro.
Jaha!
Derbyfinalen, alltså det blir en slapparhelg i Malmö och Jägersro.
Ja, ja, det är väl där våren eller sommaren är kvar. Antar.
Ska du se Malmö-Djurgården imorgon klockan 14?
Nej, det står jag över. Det vet du vad jag tycker om.
Du, vi surrar med dig med anledning av förstås legenden som gått ur tiden, din vapendragare Svennis. Vi har återkommit ofta när du har varit här och pratat lite om era äventyr ute i världen.
Ja, det stämmer bra.
Precis. Känslorna är ju förstås svårt att sätta ord på sådär. Men hur skulle du beskriva honom?
Ja, jag tror att alla som har varit ute och snackat om honom, de har faktiskt rätt när de hela tiden pratar om ledarskapet. Jag hade några samtal här samma dag som man talade om att han har gått bort från England, från gamla City-ledare liksom, och Eric Steele, målvaktstränaren, Derek Fasakeli, det var några spelare som hörde av, så alla sa i stort sett very special man. Didi Hamann ringde ju upp liksom, som nu jobbar på Sky Sport i Tyskland, och han drog den här historien som jag sett i någon tidning liksom, när vi var i Thailand efter säsongen och skulle få sparken, och vi sitter vid poolen här, och Svennis kommer in med en pava champagne vid poolen så där, och Hamann bara undrar, hej mister, vad firar vi? We celebrating life, Didi.
Vilken legend!
så att det är en sån jävla klassiker. Han tog upp den nu igen, Didi, att det liksom det var we had a lot of fucking fun, sa han, liksom det året. Det är bland det bästa han har upplevt, säger han. Så där. Men alla har ju, det är ju ledarskapet igår på, va? Det har ju alla, har jag sett, som man har intervjuat. Det är ju det de har sagt, och det stämmer ju liksom. Att han var sån alltså. Han la en enorm tid på att lära känna människor.
Tord Grip har ju sagt också här i dagarna att han var, förutom, alltså jag vill inte prata fotboll, han var den finaste vän man kan tänka sig.
Mm.
Som du och jag, Hasse.
Ja, ungefär. Vi är på den nivån, va? Men det var väl så liksom att Tord i unga år, Svennis unga år, tog ju in... Han tränade ju Svennis när Svennis lirade högerback. Det var väl då i Degerfors, en medioker högerback, brukar Tord säga. Men sen tog ju Tord U21-landslaget, och då tog han ju in Svennis som assisterande på U21-landslaget. Så de har ju en jäkla resa. Och sen... Efter VM 90 när Tord var med Tommy så körde de ju EM 92 i Sverige. Och efter det då var ju Svennis ute i världen. Och där drog han ju med sig från ungefär 93 Tord ut över hela världen. Så att Tord kan ju Svennis utan och innan.
Var är Svennis 93? Är ni i Benfica då eller?
Ja.
Ja, stämmer
nej,
bra
nej, nej, nej. Jo, han var tillbaka i Benfica. Ja, det stämmer.
Andra omgången.
Ja, det är riktigt.
Ja, vi minns det här alltså innan Therese är född de här åren.
Ja, precis. Det stämmer.
Therese får läsa på oss.
Det gör jag så gärna.
Ja, vi minns med glädje våran egen Svennis. Hasse Backe, var väldigt kul att prata med dig den här lördagen. Vi ser fram emot att du kommer till studion också framöver.
Det lär bli någonting i september har jag sett.
Ja, men snyggt. Bojan Djurgic är här, välkommen.
Jag var rasande, tack. Du måste hitta nya ord för det är arg. De bara, det är Bojan ju.
Stått och knackat på dörren.
Ja, det är Bojan i studion. Behöver bara säga arg.
Vad hände på vägen hit, Bojan? Berätta, vi finns här för dig nu.
Men det är helt ofattbart att två medarbetare till er går förbi mig när de ser att jag står och knackar och är på väg in hit. Receptionisten var inte på plats. Hon var där nere och sa, men det är bara knacka. Men sen tänkte jag att de inte såg mig på andra sidan eftersom det var mörkt utåt. Men nu inser jag när jag sitter här... Man ser ju folk på andra sidan, Jonas.
Och du mässar mig. Öppna åt mig nu.
Nu, men också nu med caps lock. Och många U, skrev jag, för att jag var förbannad. Ja. Men de här två ska jag leta på.
Det är frågan om du ens kommer komma in nästa gång om du konfronterar den ena.
Men tycker ni det är okej, eller?
Det känns inget bra alls att Bojan har mitt
nummer. Vad är det för arbetsmiljö? Är det förbundet? Var fan är vi någonstans?
Alltså jag har ju fått lära mig att man måste gå igenom det där här. Alltså den där förnedringen av att stå där i typ en kvart och sådär, och så ska det ta jättelång tid. Men till slut får man ett passerkort.
Det är helt otroligt att ändå få hit folk, tycker jag. Bojan, vi brukar alltid köra en pest eller kolera. Du ska få en den här veckan också. Tältsemester med Party Janne. Eller aldrig mer besöka Old Trafford.
Så, den är enkel ju.
Är den enkel?
Ja, tältsemester med Party Janne.
Alltså drömupplägg.
Men egentligen, om jag tänker efter, vi kommer få en ny arena vid Old Trafford.
Ja.
Nej, jag tar tält.
Jag tror att det var andra sidan. Det vore ju ganska kul.
Vem är Party Janne?
Janne Andersson.
Han blev inte förbundskapten i Nigeria. De blåste av det i sista sekund. Va? Det var ju klart nästan, eller hur?
Ja, absolut. Han var på väg med båten där över Atlanten.
Till det nya programmet på Kanal 5. Du, ska vi prata lite fotboll då istället?
Det är faktiskt kul att jag är här och pratar fotboll.
Det är stormatch i morgon. United-Liverpool tidigt på säsongen. Mm. Det är kul.
Och det är väldigt kul ifall man är neutral. Men om man är Manchester United-supporter, ja, man kan gå till statistiskt att oftast på Old Trafford brukar United dra det längsta strået.
Mm.
Men jag tror på något sätt, även om legendaren Jürgen Klopp har lämnat, att Arne Slots Liverpool kommer ha enklare på Old Trafford än Jürgen Klopp hade med all den här pressen. Man jagade titlar, man skulle gå vidare i FA-kuppen och United kunde stå lågt med omställningen. Nu tror man nästan att man måste ju spela på Liverpools termer för att ta sig dit. Så att, nej, alltså man blir helt svettig. Det är nästan lika illa som AIK Djurgården, AIK Bayern derbyna, fast man vet att vi kommer vinna, Jonas. Men man har ändå ångest.
Varför är rivaliteten så stor just United-Liverpool? Varför har det liksom växt upp till ett ungefär som du, Bojan, till ett monster i media?
Sa någonting till det, så jag hörde inte. Lurarna var inte.
Kan jag skruva upp ruden? Men håller på. Det är så här att vara här.
Nej, men det är så här det var. Det 2009 när vi vann SM-guld med AIK. Så här lät inte han då. Men folk glömmer, du vet, fotbollen. Man är bara så bra som man var förra veckan. Nu har han glömt. I 15 år han smörat för mig. Och nu är det påhopp.
Nu är du ett monster.
Ja, nu är ett monster.
Passa på så fort det går.
Men den här rivaliteten då?
Ja, vi återgår till programmet.
Så rivaliteten har ju alltid varit att Manchester City har alltid varit en lillebror i stan. Oftast är ju det stora derbyna handlar om stadsderbyt, stadskärnan. Men Liverpool ligger ju en halvtimme, 40 minuter bort bara.
Mm.
Och den här storhetstiden de hade. Först var det Liverpool, United. Man turades om. Det var de två största klubbarna, de mest klassiska klubbarna. Mästarna. Manchester United har 20 ligatitlar, Liverpool har 19. Mm. Som har följts åt genom åren. Jag försöker ju fortfarande driva den här frågan vidare så att den fortsätter leva hos den yngre generationen. För att jag känner United-supportrar som är mer, jag ska hatiska startord, mot City än vad det är Liverpool. Mm. Och den förstår inte jag. Manchester United-Liverpool, det ska smälla. Från juniornivå upp till seniornivå. Man ska vilja slå Liverpool.
Men det finns ju också en annan grund, som i de absolut bästa liksom, fotbollsderbyna, så finns det ju också en stadsrivalitet. Alltså, det finns ju liksom en historisk, ekonomisk och liksom industriell rivalitet mellan Manchester och Liverpool också, som ju liksom också ligger till grund för den här starka fotbollsrivaliteten.
Textilstaden Manchester mot hamnstaden Liverpool. När jag var ung, 1800-tal, segelfartygens tid. Mm. Det var ju rivalitet redan då.
Mm.
Bojan Djordjevic gästar oss i 90 minuter denna lördag. En av de största har gått ur tiden. Det är såklart Svennis som vi pratar om. Det här är ju någonting som vi har pratat om ett halvår egentligen. Han fick ju den där hyllningen som han kanske ville ha medan han levde. Det var ju fint.
Ja, det var så vackert. Det är många som går ut tiden och sen kommer hyllningskrönikor.
Mm.
Saker de aldrig får uppleva. Svennis fick uppleva det här. Och det var så vackert. Att se den här dokumentären, jag har sett den 2 gånger.
Mm.
Så rörd blev jag. Och samtidigt som rörd så blev jag förbannad. Och det är alltid man går tillbaka till engelsk media. Men det är det man lär sig av. Jag fick ju aldrig äran att träffa honom, ens prata om honom, lyssna på de här historierna som vissa andra har.
Mm.
Men den han var och hur han levde. Jag sa det i studion när jag gjorde Malmö Sparta Prag här i Prag i Tjeckien. Det var lite som Frank Sinatra. Han slåt My Way. Det var verkligen så. Hela vägen till slutet. Det var vackert. Det är den största tränaren vi har haft. Och det är den största tränaren vi kommer ha i alla fall under min livstid.
Vad var hans storhet? Var det att han var en...
Människor,
ja.
Du ser ju hur många storspelare som går ut. Tänk dig att David Beckham sätter sig på ett plan. för att besöka Svennis. Tänk dig vilket avtryck då du har satt på den människans liv. Mm. Han såg spelarna. Italien, Therese kan berätta. Det är en av de största.
Mm.
Och det är just där man pratar inte om taktik. Det är lite som nutidens Carlo Ancelotti. På så sätt att han ser alla. Han får det leverera. Prestera. Den individuella spetsen kommer alltid fram. Och sen blir du en bättre person. För tränaren just nu, man tänker på resultat, taktik, det som är på plan. Men om du är en manager, förbundskapten, tränare, så finns det mycket större saker att ta itu med utanför plan. Att du växer med laget, då får du resultaten också på plan.
Mm. Får jag
bara lägga till här?
Ja.
Amen! Fina ord bara.
Ja, jättefina ord, ja. Det var det faktiskt.
Vilka applåd, det var det.
Steget därifrån till landslaget är inte så långt. Han är ju inte av, inte den svenska landslaget, men väl många andra landslag. Men det var ju faktiskt trupputtagning i det svenska landslaget i veckan också. Therese var på plats, bevakade den. Vad var dina reaktioner?
Delvis att det visste man ju med ganska stor säkerhet redan innan. Men man är ju livrädd när Robin Olsen inte ska vara med. Den här samlingen är som att han är skadad. Mm. Viktor Lindelöf saknas också. Och sen så var det ju någon slags gemensam reaktion som gick genom Sverige där alla undrade, vem fan är Alex Douglas?
Jag hade ingen aning.
Vem är Alex Douglas?
En mittback från framförallt Västerås i närtid i Sverige. Gick ju, vann Superettan med Västerås, nyckelspelare här under våren, gick under sommaren till Lech Poznan, likt många andra svenska spelare har gjort. Och enligt Jon Dahl Tomasson tagit Polen med storm de senaste 2 månaderna. Så att det är en mittback han väldigt gärna ser.
Tror du på honom, Bojan?
Vet du vad jag gillar med den uttagningen? Det är att Jon Dahl Tomasson vill ge varje spelare vi har en chans. Att man får se dem under en samling. Det kanske inte blir fler samlingar, eller så blir han ju ordinarie i den här truppen. Just att vi har kört alltid med de här säkra korten. Samma trupp hela tiden. Man behövde inte gå på de här uttagningarna. Man visste ju. Man kunde ta ut 99% av truppen ändå. Mm. Det var kanske någon sjukdom eller skada som satte stopp. Och du visste vilka ersättarna skulle vara. Men där öppnar ju dörrarna för de övriga. Att de också kan bli sedda. Att spelare från Allsvenskan kan nå en landslagstrupp. Så jag har absolut inga problem med det. Men allvaret börjar på torsdag. Mm. The Nations League grupp C. Vi kan skratta åt det hur mycket vi vill. Vi förlorade senast med 3-0 borta mot Azerbaijan. Vi börjar på torsdag mot dem. Estland, det är bara städ av som vi alltid gör. Men sen har du ett Slovakien som gjorde ett jättebra EM. Och där har du ett dubbelmöte. Du måste vinna den här gruppen. Så det kommer inte vara så enkelt som folk tror. Nej. Men vi kommer vinna den gruppen. Det är jag säker på, för att vi behöver spetsspelarna som levererar.
Men sist du var här, då förklarade du att du är avstängd från att spela välgörenhetsmatcher till och med.
Ja, det var jag avstängd. Jag var avstängd även med jobbet jag gör för MJTV, som är klubbens egna kanal.
Finns det något program du inte är med i? Jag bara skickar
alltså in avstängd?
Ja, det är också.
Nej, jag får ju fortfarande jobba på Viaplay. Jag är fortfarande här, så det finns ju saker.
Men varför blev du avstängd?
Jag var inte så snäll med mina ord under intervju under en försäsong där vi mötte då Vålerengen. Mm. Men då var jag verkligen vid bristningsgränsen. Oftast
och det här var med United TV.
Exakt, MUTV. Det är just det här med klubbens egna kanaler. Allt är positivt, allt är guld och gröna skogar. Men vänta nu, folk betalar pengar. Hela världen kollar på MUTV, inte England. Men hur många är det i Asien, Afrika, United supporter? Sen ska du stå där och ljuga. Var positiv, förlora med 3-0. Hitta någonting som är bra. Så ser man dum ut, så tänkte jag, nu räcker det. Och då gick jag bara loss, det började bra. Men så gick jag loss. Men eftersom det är live och i efterhand så såg jag intervjun. Och jag ser ju killen som intervjuar mig som skakar med micken och försöker bryta in. Han vill ju, han får i öronen nu. Nu måste du fan bryta intervjun. Men nu tar jag över, jag har tagit över kameran. Jag har gett honom en höger hand där, jag håller honom på avstånd. Och så körde jag loss. Jag var väldigt nöjd med min insats. Jag fick lite beröm och tänkte, fan vad skönt med lite beröm. Sen kommer ett mail från United, från Richard Arnold, där jag var avstängd tills vidare. Men nu är jag tillbaka. Richard Arnold är inte kvar i klubben. Sportsliga ledning är utbytt. Nu
jag säger ju att det är massa positiva grejer som kommer med att United har bytt ut allt och alla ovanför laget.
Richard Arnold har slutat. Bojan är tillbaka i välgörenhetslaget. 1-0 till Bojan. Klassiker. Ja, ser du på Mickes händer? De skakar nu.
Vi har ju tecknat extra försäkring mot anmälningar när Bojan kommer hit. Men vi pratar ju mycket om United, Manchester United förra säsongen och deras tränare som skulle få sparken och inte få sparken och helt plötsligt kvar. Och nu verkar det ju blåsa ganska ljusa vindar Heter det ljusa vindar?
Det gör nej, det tror jag inte.
Kan det, svala kan inte vindar, varma vindar.
Varma.
Varma, tack. Varma
i Manchester
vindar.
Varmt.
Ja, men lite så att det är positiva ordalag om United nu. Och nu har man ju stormatch mot Liverpool imorgon. Mm. Vad är din känsla om United?
Att man är redan pressade. På grund av förlusten mot Brighton så står man ändå på bara 3 poäng. Mm. Och blir det en förlust mot Liverpool, då har man kniv mot strupen igen. De positiva vindarna som du pratar om, eller varma, fast det blåser alltid i Manchester. Mm. Det ska du veta, det regnar. Men grejen är att klubbledningen har jag mycket mer förtroende för. Att folk som är på de platserna, på de positionerna ovanför Erik ten Hag kommer ta sportsliga beslut som kommer göra Manchester United slagkraftigare. Inte den här säsongen, men i framtiden. Det är bättre nyförvärv, det kommer vara bättre struktur, det händer saker utanför som kommer göra att laget även på plan kommer börja leverera. Men det är en lång väg dit.
Men är det inte så också vad gäller ten Hag, att för min känsla är ju att man vet ju att de kollade runt lite 100%. Med tränare i somras.
Till och med.
Men att de liksom blev kvar med ten Hag nu, men när det dyker upp en möjlighet att signa tränaren som de tycker passar perfekt, då kommer ju ten Hag få gå lite oavsett.
100%, och det var det jag reflekterade över sommaren. Jag förstår dem och deras beslut. De pratade med andra tränare bakom hans rygg, men de hade inget val, eller de hade ingen man som var bra nog för att ta hand om det här jobbet. Därför tog man in Ruud van Nistelrooy. Ruud van Nistelrooy har en erfarenhet av att träna PSV Eindhoven.
En bra frilla.
Så om resultaten börjar gå skit, då får han sparken, tillfällig tränare på plats, Ruud van Nistelrooy, tills letandet fortsätter. Eller som Therese var inne på helt riktigt, man hittar en rätt manager som tar det här laget vidare.
Vem är rätt manager att ta över efter en sparkad ten Hag?
Ja, den är väldigt svår, det kan klubbledningen svara på. Just nu är det väldigt ont om namn som ska göra det här laget bättre. Och de yngre tränarna som har varit har ju redan klubbar på plats. Men United kommer alltid locka. Men det måste vara rätt tränare på rätt plats.
Och nu ska vi reda ut saker och ting. För det är ju, har varit Champions League-lottning. Och jag, min vana trogen, gick ju och tänkte att det är 4 lag i varje grupp, så som det har varit. Mm. Det är ju inte så länge, det är ju helt nytt.
Det är helt nytt. Istället för 32 lag så är det 36 lag som tävlar i Champions League. Man tävlar i ett ligaspel där alla klubbar har lottats in att möta 8 motståndare. 4 hemma, 4 borta. Så man, det är inga dubbelmöten längre. Utan får du PSG så får du dem hemma eller borta i det här ligaspelet. När ligaspelet är färdigspelat, det kommer att spelas in i januari, va? Om jag inte minns helt fel, så är det plats 1-8, går direkt till åttondelsfinal. Plats, vad blir det? 9 till?
16.
De går till playoff, va?
Ja, det blir nästan 9-24.
9-24, de går till playoff, eller sextondelsfinal, om man så vill. Och därefter så funkar det som vanligt, åttondelsfinal, kvartsfinal, semifinal, final.
Och det bästa av allt, är du utslagen av cup, du får ingen andra chans i liksom mellanmjölksligorna, conference och Europa League, då är du körd. Det är som på krogen.
Men okej, jag fattar att det är pengar som styr allt det här, men kommer det innebära att jag får mer fotboll, mer bra fotboll, eller blir det bara stökigt?
Det är ju det som är, bland annat det som är UEFAs plan, att de vill ha heta matcher tidigare in i turneringen och de vill att den ska leva längre, för det kommer ju vara mycket, mycket svårare att, alltså när man sitter och kollar på sitt lag i Champions League när det är som det har varit med gruppspel. Mm. Efter 2 matcher så kan man ju säga men bara vi vinner mot Newcastle borta så löser vi ändå. Och då är vi liksom, då är vi som sämst 2. Mm. Det kommer ju vara mycket, mycket svårare nu med det här ligaspelet förmodligen. Och kollar man på lottningen så ser man ju redan i det här i ligaspelet då, under den här hösten så ska ju till exempel Real Madrid ska möta Milan, City ska möta både Inter och Juventus och PSG för den delen, Liverpool kommer möta Real Madrid, Bayer Leverkusen förra årets sensationslag i Europa.
Det känns
vi har Barca
att...
som ska möta Bayern München. Alltså det kommer ju feta matcher.
Barca ska möta borta. Där kommer förlusten. Röda stjärnan. Kom till Belgrad, Barca då. Kom till Belgrad. Kom då.
Jag är väldigt nöjd att jag tror att Milan fick väl röda stjärnan hemma, va?
Ja, hemma. Mm. Ja.
Den är jag glad över.
PSG:s lottning. PSG hade ju hellre valt apkoppor än den här lottningen. På riktigt.
Ja, det är lite tufft.
De förtjänar inte mer.
Nej, de ska ju.
Kommer du ihåg när vi kollade på Milan, röda stjärnan, när de mötte senast i Champions League? Det var några år sedan. Då hade vi Champions League-kvällar hemma hos Bojan, när vi kollade på våra lag.
Vad mysigt. Vad heter röda stjärnan på serbiska?
Crvena zvezda. Crvena zvezda.
Det är rätt.
Ja. Tack. Tack.
Okej, Bojan Djurdjic, experttipset då. Vem tar hem hela den här nya knasiga tillställningen?
Du menar Champions League nu, ja, inte serbiska ligan?
Nej, jag menar Champions League.
Den är väldigt svår i år igen. Så här, jag säger, jag vet inte varför, Bayern München.
Mm. Det sa jag förra året, men jag fick inte rätt, men jag var nära.
Jag lägger in den. Tänkte jag Vincent Kompany vinner Champions League.
Ja, och ut med Burnley! Sett.
Och sen kommer Vincent Kompany och lyfter Champions League. Men att Burnley är kvar i Championship.
Och
det är grejer.
Kane får vinna en titel efter alla år.
Ja, det är mest för Kane. Jag orkar inte hur mycket skit han får. Alltså. Han förtjänar någonting.
All right, lördagen ska fortsätta. Numera utan Bojan. Nykär, hem och du och Saga Fredriksson ska ligga i soffan och kolla på fotboll hela dagen, antar jag.
Alltså, Saga är bortrest, hon är på bröllop i Lidköping.
FF! Ja. Oj! Mm. Vem är det som gifter sig?
Det är kanske bättre, jag vet inte om det är ens ett bröllop. Hon tänker bara, låt Bojan se United hemma själv på en söndag för husfriden. Ja. Och sen är det också att Malmö möter Djurgården, så det är också lite jobbigt för henne.
Kalmar guys!
Ja. Jag hoppas du får en fortsatt trevlig helg. Jättekul att du ville komma.
Tack så mycket.
In på övertid och mittbacken passar till målvakten. Målvakten avvaktar, han väntar lite till. Och nu tar han upp bollen med händerna igen. Är det för tionde gången kanske dags att fimpa?
Allt var inte bättre för. Välkommen till Nya Oddset. Ett spel från Svenska Spelsport och Casino för dig över 18 år. Stödlinje.se.
Just nu på telefonen från Red Devils United. Det är alltså Manchester Uniteds svenska, eller även om det är svenska supporterföreningen. Det finns väl överallt egentligen. Micke Krekkola, hallå!
Tjena, tjena.
Hur många svenska medlemmar har United supporterklubb?
Oj. Vi är många, många. Inte lika många som norrmännen tyvärr, men en del är vi.
Varför är United mycket större i Norge?
Jag antar att de har lite mindre intresse för sin lokala liga än vad vi har.
Ja, just det. Det hette Tippeligan förut. Nu heter den något annat. Något jättetråkigt.
Det är så stort intresse så vi inte ens vet vad ligan heter.
Exakt. Men det är så det ska vara också.
Hur mår man som United-sporter så här tidigt på säsongen?
Det är lite blandade känslor ändå. Ganska okej skulle jag säga, eftersom många känner att klubben är på väg mot rätt riktning. Men det finns fortfarande lite frågetecken just för truppen och tränaren och spelet och så.
Vi har ju redan hunnit hylla United. Alltså, de har bytt ledning och lite sånt.
Ja, men det måste ju vara så att ganska mycket känns positivt ändå, om man liksom inte stirrar sig blind bara på liksom rena prestationer och resultat här och nu.
Nej, precis. Jag tror att många känner att ja, men den här säsongen så kommer vi kommer inte vinna ligan, så är det ju. Men jag tror ändå att många känner en positivitet kring riktningen United på väg i. Att de gör lite bättre saker, värvar lite yngre spelare än att värva någon Casemiro som är 32 bast. Så att det är lite yngre spelare, lite lägre löner till spelarna, lite sådana små saker.
McTominay till Napoli i Italien, vad tänkte du då? Han är ändå liksom en... Han är ju United i kött och blod.
Ja, och det är väl lite problemet med Uniteds truppbygge de senaste åren. Det är att McTominay har ju en funktion att fylla, som vi vet. Jättebra inhoppare, lojal, trogen spelare. Gjorde ju 10 mål förra säsongen och 3 assist som icke-startspelare och typ mittfältare. Så att han gjorde jättemycket nytta, men United behöver pengarna för att köpa en defensiv mittfältare. Så det är de pengarna United kan få in, så.
Så åkte ni på skink av Brighton, gamla topplaget.
Ja, det var väl inte helt oväntat, men kunde ha gått.
Var det inte oväntat?
Brighton är välskött, disciplinerat, har St. Paulis gamla... Brighton kommer ju komma topp 5, alltså.
Ja, jag är också lite inne på att Brighton kommer vara bra i år. De har värvat för typ 2 miljarder också, så att, vilket de aldrig har gjort innan, så.
Ja, okay, ja.
Och du, får jag fråga dig, Ten Hag står där i båset och står och ursäktar sig efter matcherna. Tror du att Van Nistelrooy, som är hans assisterande nu inringd, har han fått budskapet att går det åt pipan för Ten Hag, då får du kliva in och vara interimsmanager här, Van Nistelrooy? Finns det en sån plan redan klar, tror du?
Jag tror definitivt att den tanken har tänkts, om man säger så. För jag tycker det är ganska uppenbart att de tror inte helhjärtat på Ten Hag. Så det finns definitivt en sån tanke, det tror jag.
Hörde att min fråga var väldigt ledande. Jag är ingen speciellt bra journalist.
Men det är ju intressant också, för att Van Nistelrooy känns ju verkligen som den som leder träningen. Han känns, alltså det är Uniteds Instagram-konto, Twitter-konto och så vidare. De lägger upp fler bilder på Van Nistelrooy än på Ten Hag. Jag har aldrig sett en assisterande tränare få så mycket uppmärksamhet.
Jo, men Nistelrooy är ju snygg.
Ja, exakt, det är därför de lägger upp det. Han har åldrats väldigt bra, måste man säga.
Du, kort då, hur slutar det United-Liverpool imorgon? Hur slutar det?
Jag får ju vara positiv här och säga att det blir 2-1 till United.
Snyggt. Micke Krekula från Red Devils United, Manchester United supportförening. Stort tack för att du var med i 90 minuter plus tilläggstid.
Tack så mycket, kul att vara med.
Therese, jag har haft ett möte. Det handlar om Mickes lista, ditt inslag. Ska det vara kvar eller inte? Vad kom vi fram till på mötet, Therese?
Alltså, jag röstade ju ganska skarpt nej.
Och jag också.
Mm. Och då är det här din sista chans.
Men alltså... Ja, du måste ju få några chanser på mig i alla fall. Det här är också påbud från Geiss-producenten som sitter att det ska, jag ska ha någon form av lista.
Vi har Mårten med oss.
Snacka inte bort nu att det är du som har tjatat in att du vill ha en egen punkt.
Du har kupongen och du kan ju saker.
Du är programledare, men du ska också ha en helt egen punkt.
Det handlar om att hitta sin roll, så att säga.
Ska vi köra klacken? Mickes lista!
Mickes
lista!
Ja, men bra.
Mickes lista! Mickes lista!
Bra rubrik den här veckan, jag är faktiskt nöjd själv. Topp tre spelvinster i sportsamma, eller typ, det är lite kantboll på sport också. Men det är...
Jävla tajt rubrik.
Topp tre vinster, topp tre spelvinster i alla fall. Okej, okay, är ni med då? Nummer tre. Kalmar Djurgården, det här var 2002 i september. Då sitter jag och Djurgården ska spela borta och jag sitter och ska, ja, men jag ska slänga in ett bett. För att det kan vara lite kul, tänker jag. Så jag går in och så kollar jag oddsen bara och ser så här, fan... Och Djurgården är bra 2002, de är riktigt bra. Det här kommer att vara en promenadserie, tänker jag. 4-1, det skulle ge typ så här 50 gånger pengarna. Så här, kanon. Så jag klickar in då, Djurgårdsseger, lägger in en typ 100-lapp på det. Och sen så går ju Djurgården och torskar med 4-1. Fan, vad sur jag blev. Men då hade jag inte riktigt lärt mig hur det funkar. Så jag hade ju spelat på Kalmars vinst.
Du spelade fel?
Jag spelade fel.
Som en finansminister i Grekland.
Jajamensan, 4 papp in på kontot. Så att det var en väldigt skön seger. Så, bra. Nummer 2 på listan över mina bästa spelvinster. Nu är vi på kasinot i Barcelona. 2012. Jag ska spela 21. Jag kan inte spela 21. Men jag går in i alla fall och då är det euros. Så jag ställer mig och spelar där. Och så vinner jag en gång. Och så vinner jag två gånger. Då helt plötsligt så flockas det en massa människor bakom mig. Och jag tror att jag har vunnit 40 kronor. Men jag har ju vunnit 400 kronor istället. Och det här fortsätter. Tills jag faktiskt går upp till 8000. Och tänker, nej men nu är jag ju kungen. Alla står ju och jublar på mig. Så jag lägger ju in allt.
8000 spänn på mank eller pass eller?
På 21 liksom.
Okay.
Och då torskar jag. Så att jag gick därifrån med. Men jag vann ju 8000 innan.
Nej, du torskade här.
Ja, det här var en förlust. Det här var inte en spelvinst.
Okej, okay. Etta på listan över mina bästa spelvinster någonsin. Här är också tidigt 2000-tal. 13 rätt på stryket.
Det har jag haft
faktiskt. Problemet är att jag får reda på det. Jag möter upp min tjej på natten. För hon har varit ute och jag har jobbat. Så jag är nykter. Klockan är 3:30 och hon börjar prata.
Jobbade du nykter på den tiden?
Ja, det gjorde jag faktiskt. Och hon pratar och jag sa, åh gud vad jag zonar ut. Så jag börjar kolla rätta min rad. Och kommer fram till att jag har 13 rätt. Och blir ju jätteglad såklart. Men klockan är 3:30 på natten. Förstår ni antiklimax då? Att jag har gjort den här vinsten. Man vill bara ut och fira. Och dessutom så kom jag på att min kompis Dailo som jag spelade med. Jag var tvungen att dela hela vinsten med honom. Så att jag firade ingenting. Vaknade upp, åkte till Ikea, köpte nytt skrivbord.
Nej men fiffa.
Vad gav 13 rätt på stryket den
24
veckan?
24
000. Ja, bra.
Så att jag fick behålla hälften och sen Ikea. Så att, ja, det blev inte så mycket. Bra lista.
Kostade skrivbordet 12 000?
Nej men alltså, det åker ju inte bara för en grej. Utan det var ju värmeljus och massa sådana skit.
Okej, då blir det ju lätt 12 000 i och för sig. Om man är tjej och det är höst. Ja. Inte när man är kanske kille och har vunnit på stryktipset.
Det här var den bästa listan på hela veckan.
Den är tillbaka nästa, tycker jag. Nästa
absolut.
Vecka.
Du tycker det.
Det känns superskönt att du börjar med att kritisera de gästerna som faktiskt vill komma hit, Jonas. Underbart.
Nej, men det här är positiv respons. Du har ju en fotbollspodd, Disco.
Exakt.
Och i den berättar du saker som du håller käften om när det är hos oss. Måste du vara så exklusiv?
Ja, men de vill ju att helst att man ska vara exklusiv i den egna podden och inte andra. Så att,
okay. Mm.
Disco Kristoffersson från Sportbladet, våran silly season-expert som har dyngkoll på den svenska ligan, allsvenskan, i första hand.
Jajamän.
Du, vi har diskuterat här också under låtarna tidigare i programmet. Det här transferfönstret som alla pratar om. Ja. Och det stängs och det öppnas. Ja. Och det, Sverige har stängt och öppnat ibland. Men, och så.
Det är ju speciellt i Sverige.
Varför då?
Därför att klubbarna kan inte enas om när det ska vara öppet. De som vill gå till Europa, storklubbarna, då vill att det ska vara öppet och liksom tajma det internationella fönstren för att de ska kunna ersätta spelare när de, som kan liksom försvinna. Men de mindre klubbarna som inte spelar i Europa, de är ju fullkomligt fan i det. Så de vill ju ha ett längre fönster på vintern där du kan liksom förbereda
för trupperna, bygga sina trupper
inför säsongen. Mm. Och det där har varit ständigt aber för klubbarna. Så nu gjorde man så den här säsongen att man förlängde det lite då, det sommarfönstret. Men det är ändå 5 dagars nu som det har varit mellan att klubbar kan inte få värva och att de kan förlora spelare.
Men borde inte det egentligen, alltså borde det inte finnas, borde inte det bara bestämmas centralt på något vis? Alltså snarare än att klubbarna ska...
Ja, precis. Och det, men det är ju, det, grejen är ju att det är SEF som har det och där sitter ju alla klubbar. Så att,
svenska elitfotboll.
Svenska elitfotboll, ja. Så men, att det gäller att enas och det har de inte gjort på många år.
Okej, okay, och nu kanske jag svär kyrkan eller säger något dumt här, men sen måste man ha fönster? Folk går väl hela tiden ändå?
Nej, det är, alltså. Ju, det, är bra, det är en bra poäng. Alltså, det, jag är ju för att det ska vara som i liksom jag menar USA, där det kan vara öppet med transfersummor, öppet med löner. Och sen bara att man kan värva.
Ja, laget håller ju på att skicka folk nu dag efter annan.
Ja, AIK har sålt hela laget, tack för det. Nej, men öppet med löner vill jag inte ha eftersom jag följer AIK. Jag vill inte veta om det här är stort här tjänar.
Alltså. Jag vill ju göra det här. MLS är det där. På öret finns de vad de tjänar.
Så offentlighetsprincipen gäller i USA, det är ju märkligt.
Ja, det är en paradox som man kan fundera över.
Vi ska strax dra topp 3 värvningar från den engelska ligan här från senaste veckan här om en liten stund. Men du, bara kort om omgången som har varit nu då i allsvenskan. Djurgården fick ett spökmål som varit bortdömt, eller varit inte ens dömt.
Nej, det är också väcker frågan om goal line technology då. Mm. Det händer ju för sällan för att det ska vara värt det. Det kostar, alltså, det kostar någon miljon per match. Liksom.
En meter inne. Vet,
det är helt horribelt. Nej, men du får det väl ge dig.
Det är helt horribelt. Till och med de mest hardcore AIK-supportrar sa att det var horribelt. Så det här kan inte ens du...
Nej, men jag har badat bastu med dig, Micke. Du ljuger om längder och sånt hela tiden. Det var inte en meter uppe i Sirius.
Ja, en halv meter i alla fall.
Okej, okay.
Okay, det var såklart inne.
Ja, men Djurgården hämtade ju så bra där. Och...
Sa du att, förlåt, kostar det 1 miljon att ha goal line technology per match?
Nej, det är något sånt där.
Det är ju jättedyrt.
Det är svindyrt i alla fall.
Ja, så som jag har förstått det så är ju goal line technology dyrare än VAR.
Exakt.
Så det är ju det som är grejen också, för att alla skriker ju hela tiden efter goal line technology och säger att men det är så himla enkelt och det är så svart eller vitt, är bollen inne eller ute och så kommer det lite ett pling i klockan bara. Men det är alltså svindyrt, så att det är ju en kostnadsfråga.
Och tänk hur,
och som Disco säger, det händer ju så sällan.
Ja, händer ju.
Men dyrt när det
en gång vart femte år.
Det är kul också att Thomas Lagerlöf, Djurgårdens tränare, han skrattar faktiskt på bilderna just efteråt. Han garvar åt det, så allvarligt är det inte.
Vi ska prata topp 3 värvningar i den engelska ligan, Premier League, under veckan som har varit.
Ja, fönstret stängde ju här och blev ju en del övergångar. Men vi kan väl börja med plats 3 då.
Ja, vi har ju budgetproblem här, så nu har vi fått byta ut den förra plingan mot en annan plinga. Så nu låter så här, topp 3. Nummer 3.
Ja, men härligt. Det är ju Orel Mangala då, som tidigare var i Nottingham Forest, men som gick ganska nyligen till Lyon. Men Lyon är ju inte den klubb det en gång var när Kim Källström var där och de firade stora triumfer. Just så det. Att de har ju hela laget är till salu. De har ju totalt misshandlat klubben ekonomiskt. Så alla är till salu. Det ryktades till och med att det var en mittfältare som skulle till AIK eller Djurgården, men det blev ingenting om det. Men i alla fall så går han nu till Everton, läkaren undersöks, och det är jättebra värvning.
Konstigt, okej, alla är till salu.
Och det var ju liksom en klubb som var liksom fransk fotbolls flaggskepp för en tid sedan. Så att, och nu är alla till salu och de behöver ha in 1 miljard eller om det var 100 miljoner pund och sådär på för att rädda klubben. Så att alla är till salu.
Vad kul för honom att komma till Everton som har 0-7 på 2 matcher. Ur askan i askan.
Men och också inga pengar alls. Nej.
Men är det bättre än att sitta utan lön i en klubb där man ser alla lagkamrater bara försvinner?
All right, nummer två bästa värvningen i Premier League från veckan.
Ja, men Manu Ugarte då, från PSG till Manchester United, har ju varit en väldigt lång följetong här, och ryktas om han hela tiden, men han är klar nu enligt de flesta medierna här, och tror det kommer bli en ruggigt bra värvning också för United. Känns som United har liksom frångått det här. Jag vet inte om det har med Andreas Georgssons inträde i klubben att göra. Han sköter i och för sig visserligen bara frisparkarna. Men de har fått bättre struktur och har bättre värvnings liksom, ja, men framförhållning och så här, som gjort ganska många intressanta värvningar. Så jag tror också
de har bytt ut alla. Ja, i United. Alltså exakt. Precis varenda människa är utbytt i ledning och alltså alla
i United. Det finns i alla fall en röd tråd i värvningarna nu som man kanske inte har sett förr. Nu har man skjutit från höften och tagit in och gett gigantiska löner till.
Bara Victor Lindelöf som hänger sig kvar där.
Ja, men det skulle också göra med hans lön.
Herregud, vad hände med honom förresten?
Är skadad.
Okej. Okay. Var inte det förra året också?
Jo, han var jätteskadrabbad.
Han är ju sjätte mittback i den här truppen.
Och skadad i en tå. Ja.
Topp tre bästa värvningar från Premier League under veckan som gått med Disco Kristoffersson. Nummer ett.
Federico Chiesa såklart. Från Juventus till Liverpool. Ruggig värvning har ju varit.
Svinbillig.
Ja, exakt. Och jag menar, det också säger en del om vart Juventus står nu. De har ju typ reat ut en del spelare tidigare. Och ja, Serie A är ju inte heller den ligan den en gång varit i förr i tiden.
Och när man säger billig, då säger man vilka pengar pratar man om?
Var det 150 miljoner bara?
Ja, men något sånt. Ja. 150-200 kanske. Ja.
Kul för Chelsea som behöver folk nu.
Ja, men Liverpool var det.
Ja, inte Liverpool.
Ja. Men Chelsea behöver ju alltid folk, för de ska ha tre fotbollslag kommande säsong.
Men får jag bara fråga, jag försöker rädda det här nu under björnjakten. Ja. Visst är det han vi njöt av under EM som var så fantastisk, Chiesa i Italien?
Ja, förra EM, ja. Var han ju helt otrolig, framförallt. Kämpa, det var då han slog igenom och var liksom... Och sen så var han ju knäskadad mellan mästerskapen här och har ju liksom haft lite svårt att komma tillbaka.
Chiesa är ju en garanti för mål, alltså efternamn. Mm.
Så är det. Tack snälla Disco Kristoffersson, Sportbladet. Du, vad gör du idag? Kort.
Idag så blir det, men det är faktiskt en lugnare lördag än på länge, så att jag ska ladda upp för Göteborgsresa här imorgon, för då spelar ju IFK Göteborg mot Bayern.
Just det.
Kommer Billborn ta sin gamla klubb igen?
Det är frågan, men det verkar ju inte så. Han har ju inte fått fart på det där. Det finns ju vissa Hammarby som hävdar att han är liksom insatt och som någon form av trojansk häst och ska köra ner IFK Göteborg i Superettan. Den tror jag inte på.
Det är lördag och det är rykande varmt kaffe i koppen. Hur ser det ut för dig, Jonas? Har du kaffe kvar i din kopp?
Ja, bara alkoholfritt så här långt. Men om 2 timmar, Micke, då är vi på Churchill Arms och du tar notan.
Och det är att du brukar alltid vid den här tidpunkten i programmet så brukar du också vara väldigt, väldigt hungrig.
Jag är extremt hungrig. Okay. Alltså, det är på en nivå som jag knappt kan beskriva. Men jag hade inte tänkt att gnälla om det. Nej. Men det var kul att jag fick möjligheten.
Vad ska vara med oss för mat till dig nästa vecka? Hemlagat av Micke och Mickes fru för att du ska bli nöjd.
Nästa vecka är jag, då är jag på landslagsläger, som Micke vill kalla det.
Men vad har du för favoriträtt?
Pasta med tomatsås. Det är det absolut godaste jag vet.
Mm. Hur gör man det? Det är pasta först och sen tomatsås. Så otroligt avancerat.
Veckans mattips i 90 minuter plus tilläggsvis. Vi pratar fotboll, vi hjälter det schyssta recept och så spelar vi rocken. Kan vi bara ta kort om landslaget som du ska bevaka nästa vecka?
Vad vill du veta?
Det var uttagning i veckan. Snackisen är ju förstås namnet som ingen trodde vi skulle höra, Alex Douglas. Mm. För 4 år sedan, rätta mig nu Jonas, i FC Stockholm.
Ja, min polare Simon Brännström och FC Stockholm, där spelar han då. Men han gör ju succé i Västerås och kul med lite nytt blod in i landslaget.
Mm. Man får ju säga det, att han blir väl alltså också uttagen för att Victor Lindelöf inte är med, och det är väl kanske inte så sannolikt att han kommer att spela. Men det är ändå roligt med ett nytt namn, och jag uppskattar att Jon Dahl Tomasson verkligen dammsuger fotbolls-Sverige på något sätt efter de spelarna som ska kunna klara av att spela på det sättet som han vill att landslaget spelar.
Men jag tycker att det är en jävla cool signal han skickar. Mm. Att så här, nu det är mitt landslag, det är nytt landslag, det är lite nya namn. Nu jäklar ska vi liksom, nu bygger jag mitt gäng.
Min gamla favorit i AIK, Ayari. tillhör ju Brighton i England, är också uttagen i den här truppen. Mm. Det är jätteroligt.
Han plockades väl upp när det var, om jag inte minns helt fel, i junisamlingen när det var en del återbud, så var ju Yasin Ayari en av de U21-spelarna som fick komma upp och hänga med A-landslaget istället. Men nu är han uttagen från start. Ken Sema, också en sån här spelare som är uttagen igen, har väl inte varit det tidigare, de två tidigare under Jon Dahl Tomasson. Så att han, och Ken Sema har ju också varit, mot slutet där så var ju han uttagen och spelade ytterback, om ni minns, med jättegott resultat. Var det borta mot Estland kanske i höstas? Men i alla fall gott resultat. Han verkar vara uttagen som ytter den här gången, alltså offensiv ytter.
Kommer han, är det inte hans morsa som alltid dansar på läktaren och är himla härlig? Är
hon det med? Blev en väldig grej där under Östersunds tiden, ja.
Hon är högaktuell nu också, nu uttagen till Let's Dance på fyran, mamman. Gamla mor Sema.
Men vi ska inte glömma också att Lukas Bergvall faktiskt äntligen är med. Så folk var ju rasande i juni när han inte var med i truppen. Och den här gången så är han faktiskt det. Mm.
Han är inte med på kupongen den här veckan däremot.
Veckans säkra.
I samarbete med Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år.
Det är helt sjukt, jag måste fälla ner glasögonen för att kunna läsa kupongen den här veckan.
Och det är mina glasögon,
har du? Det är sådana fiskskålar jag har. Du, 13 fighter, som alltid, 16.00, då sitter vi bänkade med kupongen i handen. Vad har du plockat fram för godbitar den här veckan, Jonas?
Match nummer 5, Leicester-Aston Villa. Steve Cooper har en saftig uppgift. Man räknar med att det blir avdrag 6 poäng för financial fair play-problem i Leicester City. Man har budgeterat med 6 poäng. Mm-hmm. Man har skyhöga spelarlönekonton. Men jag tror man samlar ihop så här och vinner mot förmodade topplaget Aston Villa. Steve Cooper, som fick sparken från Nottingham, har tagit över Leicester. De kommer för svårt att hänga kvar, men idag tror jag på Leicester på Filbert Street. Match nummer 5, Leicester-Aston Villa. Säker etta!
Snyggt!
Där har
du! Jag fortsätter med inslagen bana och tippar mot Ipswich. Det är ett skitlag som kommer vara botten av serien hela säsongen. Fulham kommer göra vet du, historien kort.
De har inte haft någon härlig början i Ipswich. De möter alltså Liverpool och Manchester City de två första omgångarna som nykomling.
Ja, det är tuffa bud. Ja, vi pratar fotboll jättemycket ända sedan 10 faktiskt.
Grymt bra sändning. Den bästa showen vi någonsin har gjort. Nu är konkurrensen inte direkt mördande, men vi är uppe på en hygglig nivå nu. Var är han, den där glada killen i United? Tror jag inte han här idag?
Producent Janne. Nej, han hade annat för sig. Gick ryktet i alla fall, men han kanske är tillbaka nästa vecka. Vi pratat ganska mycket United idag ändå. Så att...
Det blir ju oftast så, för att det finns alltid väldigt mycket att säga om den klubben och deras förehavanden.
Visst är det den klubb som har mest supportrar av alla fotbollsklubbar i hela världen?
Ja, det skulle det väl säkert kunna vara. Det känns som att det är dom eller Real Madrid.
Ja.
Du får det
Guys.
Nej, herregud. Du får det hemläxa nästa vecka. Vi knyter ihop säcken nu. Therese, vad händer idag den här lördagen?
Den här lördagen ska jag fira en 16-årings födelsedag och sen så ska jag väl bara sätta mig i soffan och gråta när Milan spelar.
Det låter som en klockren dag.
Ja. Det är ju Lazio Milan ikväll. Den ska jag också se faktiskt. Det är ju en toppmatch.
Ah,
nej, men alltså.
Nej. Skulle jag väl inte påstå.
Jonas?
Jag har precis missat någonting jag lovat. Jag lovade att se min dotter Elin som i AIK-tröja ska springa på Djurgården. För nu, det är ju nu, för fan. Det är ju tjejmilen idag. Runt Kaknäs, en mil. Det är andra året som min dotter Elin ska springa.
Jag kan inte tänka mig något tråkigare än att springa en mil.
Du kan inte tänka dig något tråkigare än min dotter.
Nej, hon är säkert jätteduktig. Men just löpning, det är fruktansvärt.
Vad ska du själv göra, Micke, som är så... Säg inte att du har den där listan igen, för den där ska du göra om.
Jo, fast det är alltid lista. Alltså, köp aldrig hus är väl mitt råd till alla människor där ute. Att det är fruktansvärt, för det är alltid något skit att göra. Men det bästa med det är att man får kolla på fotboll när man har gjort sina sysslor. Så att samvetet tvättas i alla fall. Hörrni, vi är tillbaka igen nästa vecka. Missa oss inte då. 90 minuter plus tilläggstid.
In på övertid och mittbacken passar till målvakten. Målvakten avvaktar. Han väntar lite till. Och nu tar han upp bollen med händerna igen. Är det för 10:e gången kanske dags att fimpa den regeln?
Allt var inte bättre för. Välkommen till Nya Oddset. Ett spel från Svenska Spelsport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.